Då kommer vi tillbaka till ett mycket allvarligt sammanhang i Efesierbrevets 5:e kapitel. Paulus börjar kapitlet med att lyfta fram hur vi som tillhör Kristus, vi kallas för Guds älskade barn. Kristus älskar oss och han har offrat sig för oss. Och så går Paulus vidare med att tala om saker som inte ens får nämnas bland Guds barn. Saker som, om de blir en del i vår livsstil, kommer att leda till evig fördömelse. Nämligen sexuell omoral och girighet. Och vi såg i verserna 3-5 att nästan allt Paulus säger där kan härledas till sexuell omoral. Och sen i slutet nämner han girighet på girighet då. Och poängen här är att vi som kristna måste undvika dessa i alla dess former. Vi måste undvika det i vår tanke, i vårt tal och i våra handlingar. Och det är av yttersta vikt eftersom allt står på spel. Vår evighet står på spel. Så vi måste känna liksom vikten och kraften av det här. Och i förra predikan så såg vi också några av de verktyg som Paulus ger för hur vi ska kämpa mot de här sakerna. Nämligen tacksamhet och generositet och varsamhet. Vi såg tacksamheten, med tacksamheten till en överflödande Gud. Att vi tillhör en Gud som är evigt överflödande i godhet och kärlek. Att när vi förs in i Guds närhet så är det ett uttryck för hans överflödande godhet. Jag tror att det är för starkt ljud, är det inte det? Att det är lite för... Kan du sänka lite grann där? Ja, precis. Och när han i sitt nåd väcker oss från de döda och tar oss upp som sina egna barn. Inte för att vi har gjort oss förtjänt av det, utan bara för att han är god. Så är det ett uttryck för den han är i sin överflödande godhet. Och det innebär att efterföljelsen av honom först och främst kännetecknas av tacksamhet. Tacksamhet. Alla religioner och livsåskådningar som finns opererar utifrån en grundläggande tomhet. Vi gör det för att vi behöver olika saker. Vår Gud, om vi tillhör en annan Gud. Vår Gud är tom och behöver fyllas. Och vi är tomma och vi behöver fyllas. Och det är här girigheten och den sexuella omoralen kommer in. För du är i grunden en självcentrerad varelse. Och du är liksom uppfylld av din egen tomhet. Dina egna behov. Du navigerar genom livet utifrån vad du vill ha. Du vill ha och du vill ha. Och allting i din närhet förvandlas till medel. De kontakter som du lär känna som kan hjälpa dig i karriären. De är vänner som kan ge dig den bekräftelse som du längtar efter. De är potentiella livspartners som kan uppfylla dina drömmar. Och om du säger dig tro på Gud, den sanne guden, i det här tillståndet av avguderi. Så blir också Gud ett medel för dig att uppnå det du vill ha. Du säger, jag går till kyrkan, jag betalar min skatt, liksom, min kristna skatt. När ska jag få det jag vill ha? Du vill ha Gud för att Gud ska kunna ge dig det där andra som du egentligen vill ha. Din verkliga Gud. Och det är alltså avguderi. Det är det som är resonemanget här. Avguderi leder till fördärvet. Och Paulus säger här i den 5:e versen. Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Guds rike. Ni ska veta. Och det här uttrycket, ni ska veta, det är svårt att översätta. Det är liksom två ord för att veta som kommer efter varandra. Och vad ska man göra med det? Jag tycker att Bibel 2000 har valt en bättre översättning. Där skriver man, ni vet ju mycket väl. Ni vet mycket väl att ingen som lever så har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Det är inte svårt att förstå, säger Paulus. Det är liksom uppenbart för alla. Hur kan man vara kristen? Utan att känna till det här. Ni vet mycket väl att sexuell omoral och girighet leder till helvetet. Det är inte raketforskning. Ni vet mycket väl. Därför måste ni kämpa emot det i både tanke, tal och handling. Och istället låta er präglas av tacksamhet och varsamhet och generositet. Det var förra predikan. I den här predikan går vi vidare i samma resonemang i verserna 6 och 7. Paulus fortsätter egentligen bara här att ge praktiska tillämpningar utifrån det här resonemanget. Så jag delar upp resten av predikan i tre punkter. Den första punkten kallar jag för tomma ord som bedrar. Tomma ord som bedrar. Paulus uppmanar oss att inte låta någon bedra oss med tomma ord. Och jag tänkte vi kan fundera lite på vad det kan innebära. Tomma ord som bedrar. Den andra punkten kallar jag för lydnadens eller olydnadens barn. Och här ska vi titta närmare på de två alternativ som väldigt tydligt träder fram ur texten. Lydnadens barn, alltså Guds älskade barn i vers 1. De som tillhör Kristi och Guds rike och olydnadens barn som drabbas av Guds vrede. Vad är det som skiljer dem åt? Och sen den tredje punkten kallar jag vreden som drabbar. Och här vill jag ägna en stund åt att begrunda Guds vredes allvar och helvetets verklighet. Vi går till den första punkten. Tomma ord som bedrar. Redan nu, efter att ha bara sammanfattat lite av tankarna från förra predikan, redan nu har jag berört allvarliga saker som har direkt bäring på hur vi kommer att tillbringa evigheten. Och jag har talat om att det finns ett liv efter detta. Ett liv som kommer att pågå i all evighet. Antingen i outsäglig glädje eller också i straff och lidande som överträffar våra värsta mardrömmar. Kontrasten kan inte bli större. Kontrasten är fruktansvärd. Och ändå skulle den överväldigande majoriteten av människor i Sverige idag vifta bort allt det här som trams. Hur kommer det sig? Hur kan det komma sig att de inte känner allvaret där? Jo, svaret är att de har blivit bedragna av tomma ord. Här har vi någonting av själva grunden i människans förtvivlade tillstånd. I Edens lustgård blev kvinnan bedragen av Satans tomma ord. Jesus säger att han var en lögnare från begynnelsen. Och Bibeln talar ofta om syndens makt att bedra. Det är syndens kanske mest förödande inverkan på oss. Att den invaggar oss i ondska utan att vi själva förstår. Långsamt övergår kunskapens ljus in i mörker. Och hur sker den övergången? Genom tomma ord som bedrar. Genom tomma ord som legitimerar synd. Tomma ord som lägger ut dimridåer som får oss att tappa riktningen. Och detta med sexuell omoral och tomma ord. Det är ständigt aktuellt. Vi upplever historiska dagar i Sverige. Igen! När två av de frikyrkosamfund som tidigare varit kända för att hålla en förhållandevis konservativ bibelsyn nu ändrar sina positioner som har just med sexuell omoral att göra. Och i ljuset av den här texten i Efesierbrevet så är det förstås en förödande utveckling eftersom det är nya positioner som legitimerar just det Bibeln fördömer. Vilket, alltså enligt den här texten och andra texter, kommer att leda till helvete. Det är en förödande utveckling. Den är inte oväntad, men den är förödande. Varför är den inte alls oväntad? Jo, det är för att dess företrädare far med tomma ord. Det börjar med att man inte vågar säga någonting om de här frågorna. De är alldeles för jobbiga att ta upp. Det kommer att väcka en massa följdfrågor. Hur ska vi ha det i våra församlingar? Alla de medlemmar som lever på det här sättet. Måste vi konfrontera dem? Det är för jobbigt. Vi måste tysta ner det. Nej. Det är mycket viktigare. Vi ska inte prata om sexuell omoral. Istället måste vi vinna människor, säger man. Vinna människor. Det är tomma ord som bedrar. Det är en falsk dikotomi. Det är en falsk motsättning. Det finns ingen motsättning mellan att predika evangeliet och vinna människor. Och hjälpa dessa människor att undvika helvete. Det är tomma ord som bedrar. Och sen kommer fler tomma ord som bedrar. Då säger man att i snällhetens namn måste vi liksom förstå att den här frågan är väldigt svår. Den är väldigt komplex. Den är svår att förstå rent bibliskt. De här texterna som vi har förstått på samma sätt i 2000 år, de är kanske inte så enkla som vi har trott i 2000 år. Nej! Vi måste erkänna andra positioner som legitima. Och dessutom måste vi överväga om den heliga ande faktiskt leder oss vidare att hitta nya tolkningar. Det är tomma ord som bedrar. Och sen fortsätter man de här tomma orden att peka på dem som säger vad kyrkan alltid har sagt, nämligen att sexuell omoral leder till helvetet. Och så argumenterar man för att de är så elaka, de som pratar så här. Och så förfasas man över att det inte alls konstruktivt för er. Ni gör det så obekväma och konstigt. Varför måste ni hålla på att nämna namn? Och liksom, varför måste ni konfrontera någon överhuvudtaget? Sluta vara taskiga. Det är mycket viktigare att man är snäll och omtyckt så att man får behålla sin plattform och påverka människor i frågor som de inte alls bryr sig om. Tomma ord som bedrar. Eller också kanske du har hört någon argumentera för varför man måste vara sambo innan man gifter sig. Här haglar det av tomma ord. Man måste kolla om man är sexuellt kompatibla. Eller det är så mycket mer praktiskt. Det är så mycket mer praktiskt. Tänk på hur mycket pengar man sparar genom att bo i samma lägenhet. Eller också argumenterar man för att vi egentligen är ju redan gifta. Eftersom vi är helt inriktade vi två på att inte liksom splittra vår relation. Eller också säger vi att den sexuella föreningen gör oss gifta i Guds ögon. Precis som om det i Guds ögon inte skulle finnas något utomäktenskapligt sex. Tomma ord som bedrar. Gud har gett oss äktenskapet mellan en man och en kvinna. Och han har gett oss sexualiteten att njuta inom detta förbund. Allt utanför det. Oavsett om vi försöker laborera med huruvida vi har ingått förbund eller inte. Eller om vi ska vara samma kön. Allt utanför äktenskapet mellan en man och en kvinna är sexuell omoral. Det är inte svårt. Och det är ingenting vi har råd att trixa med. Eftersom det har eviga konsekvenser med större allvar än vi någonsin kan föreställa oss. Så vänner, låt oss känna allvaret i det här. Låt ingen bedra er med tomma ord. Guds ord ger oss klar och tydlig vägledning. Låt oss hålla fast vid den som om våra liv hängde på den. För att våra liv faktiskt hänger på den. Vi går till den andra punkten. Lydnadens eller olydnadens barn. I den här texten kan vi se två bibliska principer. Dels kan vi se att våra liv inte bara utifrån vår muntliga bekännelse utan våra liv, våra handlingar. Våra liv har bäring på vår relation till Gud. Hur vi lever våra liv har bäring på vår relation till Gud. Inte bara hur vi säger att vi lever våra liv. Och den andra principen som finns i texten här är att det finns bara två möjligheter när det gäller vår relation till Gud. Antingen har vi del i Kristi och Guds rike eller också har vi det inte. Antingen är vi Guds älskade barn eller också är vi olydnadens barn som drabbas av Guds vrede. Det ställer oss inför ett vägskäl. Vi måste gå åt det ena eller det andra hållet. Det finns inget mellanting. Det är totalt svartvitt. Och det här för tankarna, mina tankar när jag satt och förberedde predikan här. Det för tankarna till... Jag skulle vilja nämna tre olika bibeltexter som illustrerar den här besvärliga och svartvita läran. Så låt oss bara titta på dem. Jag hoppas att de här bibeltexterna nu ska kasta ljus över det här resonemanget i Efesierbrevet. Börja med att slå upp första kungaboken kapitel 18. Vilket förstås är en välkänd berättelse om Elia. När han konfronterar Baals profeter. Och berget Karmel. Första kungaboken 18. Det verkar vara på sidan 525. För vi ska titta på vers 16. Och Badja gick och mötte Ahab och berättade detta för honom. Då gav sig Ahab iväg för att möta Elia. När Ahab fick se Elia sa han till honom: "Är du här, du som drar olycka över Israel?" Elia svarade: "Det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus. För ni överger Herrens bud och följer Baalerna. Men skicka nu efter och samla hela Israel till mig på berget Karmel. Tillsammans med Baals 450 profeter och Asheras 400 profeter som äter vid Isabels bord." Då sände Ahab omkring bud över hela Israel och samlade profeterna på berget Karmel. Elia trädde fram för allt folket och sa: "Hur länge ska ni halta på båda sidor? Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud så följ honom. Men om det är Baal så följ honom." Men folket svarade honom inte med ett ord. Okej, det här är en berättelse vi känner till väl. En Guds profet ställer till med en tävling mot 450 Baals profeter och sen 400 till. Och tävlingen går ut på att slå fast vem som är den sanna guden. Och det är en berättelse om avgudadyrkan. Och det jag vill att du ska lägga märke till här är hur delade folket är i sitt hjärta. Det är Israels folk. Det är Israels folk. Det är de som gör anspråk på att vara del i Guds förbund. De är Israel. Och samtidigt vill de ha både hängslen och livrem. De tillber Gud. Ursäkta. Men för att vara på den säkra sidan så tillber de Baal lite grann också. Och det verkar vara en väldigt pragmatisk inställning. För det kan väl inte skada om man ber lite åt båda håll. Men Guds profet Elia tänker inte låta dem fortsätta på det sättet. Han är ute efter reformation och han träder fram inför folket och frågar: "Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, följ honom. Följ honom. Om det är Baal, följ honom." Och så märker man hur svårt det här är för folket. De säger inte ett ord. Men så måste vi förstå vad det är Elia säger här. Det går inte att vingla fram och tillbaka. Det går inte att inte bestämma sig mellan Gud och avgudarna. Det går inte att tillbe Gud på det sättet. Det fungerar inte att säga till Gud: "Jag älskar dig. Jag tänker ge dig det mesta av min tillbedjan. Men jag måste bara tillbe lite här också." Du fattar grejen, va? Nej. Nej. Det är för att när du säger så säger du att Gud inte är tillräcklig. Du säger att Gud förvisso är god och att han kan ta hand om det mesta. Men på det här området, då måste jag faktiskt ta saken i mina egna händer. Jag måste ta en vattenflaska här. Jag håller på att säga till Nima att han dricker för mycket vatten när han predikar. Och här står jag. Älskade broder. Att säga till Gud: "Gud, du måste förstå, just det här området, det är för viktigt. Jag kan inte anförtro det här åt dig. Jag måste lösa det själv." Och Elia säger nej. Hur länge ska du halta? Hur länge ska du vingla fram och tillbaka på båda sidor? Du måste välja. Om du vill tillhöra Herren så handlar det om hela ditt liv. Antingen litar du på att han är helt och hållet tillräcklig, eller också gör du det inte. Det är ungefär som att vara gift. Du kan inte komma till mig och säga att det är så konstigt att min fru blir arg. Du kan inte argumentera för att det är konstigt att din fru blir arg för att hon får det mesta av din uppmärksamhet och din flickvän bara får lite uppmärksamhet. Du kan inte säga så, för äktenskapet funkar inte så. Det är allt eller inget. Det kristna livet, vänner, är allt eller inget. Den andra texten finns i Lukas evangeliets 14 kapitel. Lukas evangeliets 14 kapitel. Det här är ju helt godtyckligt. Det här är bara texter som jag kommer att tänka på när jag läser den där texten. Men ni får hänga med på det här. Lukas 14 och vers 25. Det är på sidan 1547. Jesus berättar. Han undervisar och han säger Lukas säger stora skaror vandrade med honom och han vände sig om och sa till dem: om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja bygget. Annars, om han har lagt grunden men inte lyckas bygga färdigt, kan alla som ser det börja håna honom och säga: den mannen började bygga men lyckades inte bli färdig. Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med 10 000 man kan möta den som kommer emot honom med 20 000? Kan han inte det, skickar han sändebud och ber om fred medan den andra ändå är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger. Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger varken för jorden eller gödselhögen. Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med. Den här texten handlar om att beräkna kostnaden och innan man beslutar sig för att följa Jesus. Och det var därför jag ville ta fram den. Det här är liksom min standardtext när det handlar om att beräkna kostnaden. Men när jag tog fram den och tittade på den så blev jag så tagen av Jesu ord som säger: den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Att bära sitt kors, det har blivit ett talesätt. Ett bevingat ord. Det är någonting vi säger. Alltså det har fått en innebörd som är helt främmande för Nya Testamentet. Vi talar om att jag har fått ont i mitt knä. Jag har en jobbig kollega som bara tänker på sig själv. Ja, det är väl mitt kors att bära. Det är som man kan gråta. Det är inte vad Jesus talar om här. Om du levde i det romerska imperiet under det första århundradet så hade du en helt annan uppfattning av vad det innebär att bära sitt kors. Jag brukar citera A.W. Tozer. Han säger så här: korset är en symbol för död. Det representerar det plötsliga och våldsamma och förnedrande slutet på en människas liv. Den som på romartiden axlade sitt kors och började sin vandring mot avrättningsplatsen hade redan tagit farväl av sina vänner. Han skulle inte komma tillbaka. Hans liv skulle snart vara slut. Korset kompromissade aldrig, la aldrig någonting till rätta, skonade ingen. Det avlivade hela människan fullständigt och för alltid. Korset försökte inte bli vän med sitt offer. Korset slog till, grymt och skoningslöst. Och när det hade fullgjort sin uppgift fanns den människan inte mer. Om du bär ett kors så är allt över för dig. Du har inga drömmar. Du har inga planer för ditt liv. Du har ingen mer stolthet. Du har ingen heder. Du har ingenting. Du har ingenting när du bär ditt kors. Du går genom offentlig förödmjukelse till den plats där du ska dö. Och vad Jesus säger här är att genom hans kors dör vi bort från det liv vi lever. Vi dör bort från det liv vi lever. Om du är en kristen är du död. Du är död från dina drömmar. Du är död från dina förhoppningar. Död från dina planer. Du är död från allt detta. Och det är därför han säger i slutet av vers 26, precis innan detta, att man måste hata till och med sitt eget liv för att vara hans lärjunge. Man måste hata till och med sitt eget liv. Och jag skulle vilja lägga ut den texten mer, men jag går vidare istället. Adoniram Judson, den första amerikan som sändes ut som missionär över de stora haven, 1812. Jag skulle vilja läsa ett brev som han skrev till den man som var far till den kvinna som Judson älskade. Han ville gifta sig med henne. Hon heter Anne. Han ville ta med henne för att berätta om Jesus för folket i Indien och i Thailand och i Burma. Och i det här brevet så ber han om lov att gifta sig med denna Anne. Läs gärna om Anne. Anne Judson. Adoniram säger så här. Jag måste nu fråga huruvida du kan ge ditt medgivande till att skiljas från din dotter tidigt nästa vår. För att sedan aldrig mer se henne i denna värld. Huruvida du kan ge ditt medgivande till hennes avfärd och till att hon utsätts för missionärslivets svårigheter och lidanden. Huruvida du kan ge ditt medgivande till hennes utsättning för havets faror. För södra Indiens klimats dödliga påverkan. För varje sorts armod och plåga. För degradering, förolämpningar, förföljelse. Kanske en våldsam död. Kan du ge ditt medgivande till allt detta? För hans skull. Som lämnade sitt himmelska hem och dog för henne och för dig. För de eviga själars skull som nu förgås. För Guds äras skull. Kan du ge ditt medgivande till allt detta i hoppet om att snart möta din dotter i en värld av härlighet med rättfärdighetens krona som strålar av lovsång till Kristus från de hedningar som genom hennes försorg blir frälsta från evig klagan och förtvivlan. Och jag skulle vilja ställa samma fråga till dig. Kan du ge ditt medgivande till allt detta? Att släppa dina skatter i den här världen för att vinna det som är långt mer värt. Läs om Anne Judson. Bli inspirerad. Den tredje texten som illustrerar poängen i Efesierbrevet 5 och 6. Det är Matteus 7. Matteus evangeliets 7:e kapitel. Också en mycket välkänd text. Som finns i Bergspredikan. Matteus 7 och 13. Jesus säger i Bergspredikan. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn, drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn. Men då ska jag säga dem sanningen, jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Så här kommer vi tillbaka till frågan om lydnadens och olydnadens barn. Därför att i den här texten så får vi förvisso se att det är nödvändigt att bekänna Jesus som Herre och Frälsare. Vi behöver en bekännelse. Absolut nödvändigt för att vara Guds barn. Den som bekänner mig inför människorna ska jag bekänna, säger Jesus. Men vi är inte ett Guds barn bara för att vi bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Vår muns bekännelse är inte det slutliga beviset på att vi är ett Guds barn. Jesus säger till mig, många ska komma till mig den dagen. Många. Herre, har vi inte gjort det i era och det andra i ditt namn? Alltså personer som utan tvekan kallar sig kristna och som har levt åtminstone en del av sina liv i tjänst för Kristus, som de uppfattar det. Ändå är de olydnadens barn som inte har del i Kristi och Guds rike. Hur kommer det sig? Poängen är att det syns i våra liv om vi är Guds barn. Jesus kallar det för att bära frukt. Han säger, den som gör min himmelske fars vilja. Här är nyckeln. Där är nyckeln. Så älskade vänner, vi lever i en värld av distraktioner. Allt i vår närhet kallar på vår uppmärksamhet. Vi avbryts ständigt av meddelanden som väntar på omedelbara svar. Varje minut blir vi överösta av röster som ska få oss att tycka och tänka och handla på vissa sätt. Den frälsande tron handlar inte om att vi har Jesus hängande som en amulett runt halsen och vi tar fram honom när vi behöver en sorts existentiell snuttefilt. Nej, den frälsande tron handlar om att vi kastar oss handlöst i armarna på vår ende, vår alltillräcklige frälsare. Han är vårt allt. Det är att klamla sig fast vid honom och säga, rädda mig Herre, annars går jag under. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Paulus ställer oss inför ett val. Antingen hör vi till den grupp som kallas olydnadens barn, eller också är vi till den grupp som kallas Guds älskade barn. Guds älskade barn bekänner förvisso Kristus framför människorna, men de utmärks tydligast genom att de hör hans röst och gör hans vilja. De har ett hopp i den här världen och det är deras alltillräckliga frälsare. Olydnadens barn navigerar utifrån sin tomhet, sina många olika behov och de vacklar mellan olika avgudar. Så därför vill jag vädja till dig. Förlora inte ett ögonblick. Inte ett ögonblick. Utan kasta dig på honom. Han som är den enda som kan rädda dig från den kommande vreden. Så hör hans röst och hör hans röst idag. Och följ hans röst utan att hålla någonting tillbaka. Så släpp taget. Omvänd dig. Släpp taget om allt som du håller så hårt i. Eller också kommer detta att dra dig ner i havet av Guds eviga vrede. Det leder oss till den tredje punkten. Vreden som drabbar. Jag skulle vilja ta en stund där vi begrundar det faktum att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Guds vrede drabbar olydnadens barn. Det kan kännas konstigt för oss. För vi är moderna människor. Vi har så vältrimmade moraliska kompasser. Vi har lärt oss att få liksom förfasning över massa saker. Men det är bara ännu ett exempel på att vi har liksom lärt oss att veta bättre om vad som är rätt och fel än Gud själv vet. Vreden drabbar olydandes barn. Det är inte hårt. Det är inte orättvist. Det är Guds rättvisa. Jag skulle vilja följa Jonathan Edwards exempel. Slå fast ett antal bibliska sanningar som kanske får oss att se lite annorlunda på detta med Guds vrede. Jag vet inte. För det första. Olydnadens barn förtjänar att kastas i helvetets eviga eld. Faktum är att Guds fullkomliga rättvisa ropar på syndens eviga straff för de träd som bär usel frukt. I Lukas 13:7, Jesus liknar Gud vid en man som hade en vingård och han planterade ett fikonträd. Och i 3 års tid letade han efter frukt på det trädet utan att hitta någon. Och då säger han, hugg ner det! Varför ska det få suga ut jorden? För det andra, olydnadens barn är redan nu föremål för samma vrede som de kommer att uppleva i helvetet. Det är anmärkningsvärt att vår text står i presens. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar. Det står i presens. Alltså det är någonting som pågår just nu. Det står inte att det ska drabba olydnadens barn. Själva grammatiken indikerar att det är någonting som pågår just nu och som fortsätter i all evighet. Guds vrede brinner redan mot dem. Även om själva domen inte har kommit. Deras plats i helvetet är förberedd. Lågorna flammar och är redo att ta emot dem. För det tredje, det finns ingen trygghet. Ingen trygghet. Det finns ingenting som försäkrar olydnadens barn om ett långt och ett hälsosamt liv. Nej, allting kanske ser hur bra ut som helst just nu. Bara för att ditt hjärta har slagit stabilt fram till den här dagen finns det inga garantier för att det ska fortsätta imorgon. Vi lär oss detta om och om igen ur den allmänna mänskliga erfarenheten. Den som inte hör till Kristus vandrar över helvetets avgrund på en rutten bro som kan brista när som helst. Det finns ingen trygghet i ungdom eller i god hälsa eller i en vältränad kropp eller i en plats som är liksom trygg, ett boende som är lugnt och tryggt. Allt kan ryckas bort på ett ögonblick. Olydnadens barn är ständigt bedragna och invaggade i en falsk föreställning av trygghet. Men de förlitar sig på inget annat än en skugga. Om vi kunde liksom leta på någon av alla de stackare som just nu är i helvetet. Om vi kunde prata med dem så skulle de försäkra oss om att deras plan var inte att hamna i helvetet. De hade inte planerat det. De skulle säga nej, döden överlistade mig. Guds vrede var för snabb för mig. Nu förbannar jag min dårskap i att jag inte agerade medan det fanns tid. Och allt det här leder oss fram till slutsatsen att olydnadens barn som förtjänar helvetets eld och som redan är föremål för Guds vrede, som inte har några garantier för ett långt liv och inte kan göra någonting för att förhandla eller förlika med allsmäktig Gud, de befinner sig i detta tillstånd som håller dem borta från helvetets eld just nu bara på grund av Guds nåd. Trots att Guds vrede redan brinner mot dem, trots att han inte har några som helst skyldigheter att hålla dem kvar. De har ingen tillflykt, de har ingenting att hålla fast i. Det enda som håller dem kvar just nu är Guds goda hand. Om Gud skulle dra tillbaka sin beskyddande hand och låta rättvisan ha sin gång, skulle de inte kunna hålla emot ett ögonblick, utan tvärtom falla ner i den eviga elden till ljudet av den upprättade skapelsens jubel inför Guds rättfärdighet. Om du inte har tagit din tillflykt, och då menar jag ordet i dess djupaste bemärkelse. Om du inte har tagit din tillflykt till Kristus, så vill jag vädja till dig att förstå vilken situation du är i. Förstå för det första vems vrede det är. Evig, oändlig Gud. Alla världens kungar och härskare, de må gadda sig samman mot honom. Men han som tronar i himlen ler. De har all sin makt, dessa kungar. De har alla sina skräckinjagande massförstörelsevapen. De har liksom alla bombers moder och allt vad de kallar det för. De är mindre än maskar inför honom. De är mindre än ingenting. I Lukas 12:14 säger Jesus, var inte rädda för de som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Och jag säger er, honom ska ni frukta. Jesaja 66:15. Se, Herren ska komma med eld. Och hans vagnar är som en stormvind. Han låter sin vrede drabba med hetta och sitt straff med eldslågor. Förstå vems vrede det är. Och förstå att han kommer att verkställa sitt straff utan något medlidande. Den tiden är över. När han ser dig och när han ser hur din plåga vida överstiger din styrka och din förmåga att härda ut. Och när han ser hur din själ krossas till evig förtvivlan, kommer han inte att ha någon barmhärtighet. Han kommer inte att lyfta sin hand. Han kommer inte att vara mån om att ditt lidande begränsas bara för att det är allt för stort för dig att bära. Hesekiel 8 och 18. Gud säger, därför ska också jag handla i vrede. Jag ska inte skona dem och inte ha något förbarmande. Även när de ropar högt i öronen på mig ska jag ändå inte lyssna till dem. Gud står redo idag att visa barmhärtighet. Idag kan vi fly till Kristus med all vår kraft. Men när den möjligheten är över kommer dina mest hjärtskärande rop att vara förgäves. Jesaja 63 och 3. Gud säger om sig själv. Jag har trampat vinpressen själv. Ingen bland folken hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede. Trampade sönder dem i min harm. Deras blod stänkte på mina kläder och jag fick hela min dräkt fläckad. Han vet att du inte kan bära vikten av hans allmakt. Ändå trampar han på dig, krossar dig under sina fötter så att ditt blod stänker på hans kläder. Förstå för det andra. Att Guds vrede kommer att vara för evigt. Evigt. Det kommer inte att finnas något slut på plågan. När du ser framåt, när du är i helvetet och när du ser framåt, kommer du att se en evighet, en oupphörlig plåga utan slut. En plåga som kommer att svälja dina tankar. En plåga som kommer att överväldiga din själ i förtvivlan. Utan minsta hopp om befrielse eller lättnad eller någon sorts vila. Du kommer att vara under Guds allmakts plåga i 10 000 år. Och när 10 000 år har gått så kommer du att förstå att det var bara ett andetag i förhållande till vad som återstår. Vänner. När Elia hade vunnit över Baals profeterna genom att Gud visade sin makt tog han ner dem till bäcken Kishon och dödade var och en av dem där. 450 stycken. Och lärdomen är detta. Antingen dör du för ditt avguderi eller också dör Kristus i ditt ställe när du tar din tillflykt till honom. Vi har inga garantier om en morgondag. Vi vet inte hur länge vårt hjärta slår. Guds vrede drabbar oväntat. Eftersom den som vreden drabbar är bedragen av tomma ord. Idag har du en underbar möjlighet att ändra inriktningen på hela ditt liv. På hela den evighet som ligger framför. Vad skulle inte de fördömda själarna ge för en enda dags möjlighet som vi just nu åtnjuter? Kristus har utgett sig själv och han har burit det straff som annars skulle ha drabbat de som hör till honom. Och han bjuder oss att komma och dricka av det vatten som ger liv. Han bjuder oss beräkna kostnaden, följa honom utan att hålla någonting tillbaka. Att älska honom av hela vårt hjärta och hela vår själ och hela vårt förstånd och all vår kraft. Så vänner, låt oss fly till honom och låt oss ha hela vår glädje i honom. Låt oss be. Älskade Fader, det är min bön och jag är säker på att hela församlingen instämmer i denna bön. När vi ser oss om i detta rum, att vi innerligt hoppas och önskar att ingen ska bedras av tomma ord och drabbas av din vrede. Älskade Fader. Led oss med den helige Ande. Ge oss klarhet för vår blick så att vi kan prioritera våra liv. Så att det inte är någon tvekan om vem vi tillhör. Vilket rike vi tillhör. Älskade Fader. Förbarma dig över denna församling och förbarma dig över var och en som hör denna predikan, oavsett om det är digitalt eller om det är på något annat vis. Fader, vi ber att du i din barmhärtighet öppnar våra ögon, väcker frälsande tro och tar oss upp som dina älskade barn. Vi ber så i Jesu namn. Amen.